Vidare med Ambient Sweden. Så jag tänkte prata om några av de punkter som vi ska jobba med. Man pratar ju ofta om den digitala klyftan och vi diskuterade det ganska mycket och vår tes är väl egentligen att den digitala klyftan är ganska missvisande. För att man pratar om en klyfta så känns det lite för binärt. Det är någonting som går att lösa i ett slag från en dag till en annan och så funkar det inte riktigt, utan vi ser att det finns som en digital trappa istället med mognadsnivåer. Nu är det svårt att se vad det står här kanske, men det här är liksom grundläggande, att man besöker webbplatser för att göra enkla saker fram till avancerad användning där man kanske publicerar saker på nätet själv och blir en väldigt aktiv aktör. Men det som händer hela tiden är ju att den tekniska utvecklingen tillför på något sätt nya steg i den här trappan, så att för att hålla jämna steg med sitt nuläge så måste alla medborgare på något sätt ständigt klättra, att vidareutbilda sig, att ta till sig nya teknologier i takt med att de kommer. Det är väl lite som att springa upp för en rulltrappa åt fel håll. Liksom. Man måste kuta hela tiden för att vara kvar på samma ställe. Och kuta väldigt fort om man ska uppåt. Så att det handlar väldigt mycket om det vi vill göra inom ramen för Ambient Sweden. Att kraftsamla för att hjälpa och inspirera människor att ta sig upp för de här stegen. Och det kan handla om ren folkbildning i olika former. Det kan handla om skolan såklart, att man redan där börjar lägga grunden för att bli en e-medborgare, om man säger så då. Som kommer ut rustad för att leva i ett e-samhälle. Och det kräver då en samverkan mellan ett antal olika aktörer. Offentlig sektor självklart, där som ju håller på att utveckla tjänster, e-tjänster som vi förmodas kunna använda. Men det krävs ju av dem att de är enkla, förståeliga. Skolan som jag berörde, men också kanske för arbetsmarknadens parter och medborgarorganisationer att titta över hur kan vi bidra till att våra anställda eller vad det nu är får som bättre förutsättningar att klara detta. Så det var väl väldigt kort, och exakt hur det här kommer genomföras står väl lite och vi funderar på just nu, men vi tror att det finns ett antal väldigt bra initiativ redan som verkar i den här riktningen. Och att gå från digital klyfta till en digital trappa, det är delvis ett ändrat synsätt, men självklart finns det en massa konkreta aktiviteter kopplat till detta i form av, vi har till exempel Rolf Berntsson från Dataföreningen som är väldigt aktiv inom det här området som kommer dra ett stor del av det här lasset. Skolan då, nej det var inte alls det, flexibelt arbetsliv var det. Det nya arbetslivet skulle man kanske kunna prata om. Vi ser ju en generation som är på väg ut på arbetsmarknaden eller har redan börjat komma ut på arbetsmarknaden i form av de glada 80-talisterna. Som är en väldigt nätverkande generation. Där de sociala nätverken och virtuella team är väldigt viktigt för dem. De ser också som en självklarhet att kunna jobba oberoende av tid och plats. Med internet som stöd. Och vi talar inte nu om det gamla traditionella distansarbetet. Att arbetsgivaren ska krama ur det lilla sista ur folks tid när de ändå är hemma och vabbar. Utan det handlar snarare om att en människotyp, om man får säga så, som blir mer kreativ av att kunna jobba i den miljö där de trivs bäst. Och då måste arbetsgivarna på något sätt möta upp det här. Så att det kommer att krävas bättre system för personlig kontakt över internet. Dagens videokonferensutrustningar lämnar en hel del övrigt att önska till exempel. Och här finns ju också tydliga kopplingar till klimatfrågor och så vidare, att kunna minska resande. Och det är väl där vi ser lite om nyttofrågorna runt det här då, att man attraherar arbetskraft. De arbetsgivare som ligger väl framme inom det här kommer att kunna locka till sig de skarpaste hjärnorna. Man tittar på en föregångare som Google i världen då, som har en väldigt speciell arbetskultur. Det handlar också om att frigöra resurser, att låta folk faktiskt få komma till nytta där de är så att säga. Fysiska möten, resandet, men också såklart att Sverige med den geografi vi har så har vi möjlighet att med den här typen av stöd kunna stärka den regionala utvecklingen. Och det kommer ju krävas en hel del jobb naturligtvis för att få ändra på till exempel arbetsmarknadens parters förhållande till varandra. Om man tar försäkringar till exempel. Vilka försäkringar gäller om jag snubblar i trappan när jag faktiskt jobbar i mitt eget hus? Är det jag som ska stå för den, eller är det en arbetsskada som täcks av min arbetsgivare? Det är en gråzon idag. Så att det handlar då om en nyordning egentligen där 9-5 inte är normen längre för hur vi arbetar. Utan en mycket, mycket flexiblare syn på arbete. Och där tror vi att offentlig sektor skulle kunna vara en katalysator i form av arbetssätt, hur medierade rum för bättre videokonferenser och så vidare. Men självklart ska även privat näringsliv vara med i det här. Skolan till sist då, det kanske var det som fick mest uppmärksamhet i media efter internetframsynsprojektet. Man fastnade för ordet dataslöjd som har stått på lite olika debattartiklar och annat. Men vad vi har sett är att det finns ju problem i skolan idag med att nå olika elevers inlärningsstilar. Det finns också problem i form av en slags digital klyfta, om man nu får använda det ordet ändå då, som kan vara ekonomiskt betingad, språkligt betingad, kontakten mellan skola och föräldrar och så vidare. Men genom att ha en bättre, ska man säga, IT-baserat stöd i undervisningen. Det finns redan idag jättegoda försök som görs lokalt på olika skolor med poddmatte och så vidare. Där man alltså har påvisat bättre inlärningsresultat. Men det krävs ju då resurser naturligtvis till att utveckla den här typen av läromedel och utbilda lärarna. Vi tror också att det är en bra nisch för svenska företag att faktiskt kunna ligga långt framme i att jobba med den här typen av frågor. Slutligen då det här med dataslöjd som vi såg ett behov av att rusta våra ungdomar inför arbetsliv och både tekniskt att förstå att använda internetverktyg men också att förhålla sig till rent etiskt till vad man gör på nätet. Vad är okej och vad är inte okej? Men också säkerhetsmässigt, vad är farligt att göra? Och även då att förhålla sig till all den information som finns där ute på ett ansvarsfullt sätt. Och då föddes tanken på dataslöjd som ett ämne. Om det nu blir ett ämne, det vet vi inte än. Det kanske blir en ämnesintegrerad grej. Men poängen är att de här elementen som vi har listat här bör på något sätt komma in i undervisningen. Redan på grundskolenivå, tidigt i grundskolan. För att sen stegras uppåt då, vart efter åren går. Det var i korthet om mitt spår. Tove, varsågod.
Det är Tove Madsen från Acreo. Ja, ursäkta, har ni bredband? Jag tänkte också att jag skulle bli tant. Och jag ska bli en tant som ställer krav hur jag vill ha det. Och kanske är det så att hon har råkat ut för att de har tagit bort hennes tjänster eller hennes nät eller bytt operatör, vad vet jag. Men det kan vara lite trickigt att vara slutanvändare. Vi måste kunna få den service som vi vill ha oberoende av vem som vi är kopplad till eller vilket nätverk, affärsnätverk som finns kopplat till våran operatör. Visst är det väl fint att kunna ta med sig sina tjänster var man än förflyttar sig. Hon kanske just har blivit av med sin tv-leverantör och då blev det ju plötsligt en helt ny genre av tjänster som kom in till henne när den byttes. Hon fick inte behålla sina gamla kanaler. Så kan det vara. Det är också så att byter vi operatör så måste vi byta e-mail för att du kan inte portera det till din nya operatör. Det är svårt att ha flera operatörer samtidigt, multi-homing som vi pratade om på inledningsanförandet. Videokonferenser, tv är ju ett. IPTV är ju ett område där som är sitt eget område. Här ställs det egna krav och förväntningar. Och det finns väldigt mycket man skulle kunna göra här. Till exempel att använda TV som ett medium hemma där du kan beställa tjänster, kunna vara interaktiv på ett annat sätt när du har IPTV. Det här är då ett affärsnätverk skulle man kunna säga, TV-området. Och då finns det en typ av standard där. I bästa fall finns det en standard. Det kan finnas många. Så det finns mycket att förhålla sig till. Och det är det som vi vill titta på med gemensam tjänstemarknad. Ja, för att vi ska kunna surfa lugnt då. Vi tror ju att kapacitetsbehovet kommer att vara någonstans runt 100 megabit. Och att det optimala skulle vara då att vi har det för både fast och mobil uppkoppling. Det är, tar vi TV som exempel idag, IPTV, så behövs det, vad är det, mellan 4 och 6 megabit för en kanal att titta på. Och ska du upp på HD-TV, då är du uppe i 25 megabit. Och så ska du ha några tjänster till så rasslar det snabbt iväg. Så att 100 megabit är en ganska bra riktmärke där. Ja, då tittar vi mera på infrastrukturen då. Vad är det som behövs för att bygga infrastrukturen? Långsiktiga och förutsägbara regleringar som stimulerar investeringar. Jag var och lyssnade på infrastrukturpanelen idag. Och här var det många ordväxlingar runt regleringar. Där Skanova säger att det här är svårt och det är inte tillräckligt reglerat och vi vet inte hur vi ska förhålla oss. Och det finns mycket tyckande här och önskemål, helt klart. Och frågan är det regeringen som ska ta beslut och reglera allt det här? Eller ska vi göra det på med den här fria marknaden som det pratas om? Det är frågor som vi ska fortsätta att stöta och blöta. Ingen otillbörlig konkurrens genom skattefinansierad utbyggnad av bredbandsnätet. Det har varit skatteinsatser för att bygga bredbandsnätet och för att bygga stadsnät. Jag tycker Åsa Torstensson är ju väldigt försiktig med att lova ut pengar när hon säger att hon vill stödja bredbandsutbyggnaden. Hon säger att hon vill ha ett öppet nät och hon stödjer det. Men det handlar inte så mycket om pengar utan snarare att skapa en miljö där vi pratar med varandra och fortsätter att samtala. Och att de här marknadskrafterna då ska uträtta sitt jobb. Göra affärer där det går. En ordning med upphandling i konkurrens för att säkerställa tillgång även i områden där investeringar är otillräckliga. Ja, som ett exempel också på att ha nät i konkurrens, att göra upphandlingar i konkurrens, det är väl också att titta på de nät som byggs lite vid sidan om. Polisens nät skulle kunna vara ett sånt som har byggts helt parallellt. Nu kanske det finns goda skäl att ha det helt parallellt för att man vill ha sina speciella grejer, de här som ingen annan ska veta om. Hoppas jag inte har klivit för mycket snett här. Men Sunet är ju också ett stort nät som man har då riktat sig till någon att bygga för ett universitetsnät. Och kanske finns det sätt att samverka när vi bygger nät istället för att bygga helt nya nät. Vi behöver hjälpas åt. Här är en graf som visar ett exempel på hur det skulle se ut då fram till 2012. Tillväxt av mobilt och fast internet i världen. Och det här är prognos på antal abonnemang. Det är väl egentligen bara en skiss då på att det mobila bredbandet är att räkna med i framtiden. När jag själv reflekterade över den här bilden så tänkte jag att ja, det kanske inte är så konstigt att det mobila blir mycket mer än det fasta, eftersom den fasta håller ett hushåll, och där är det flera som kan dela på den då, uppkopplingen. Medan mobila bredbandet blir ungefär som vår egen mobiltelefon. Den lånar vi inte ut till hela familjen, utan alla har en eller två var, som det ser ut. Så att mobilt bredband blir absolut någonting att räkna med när vi tittar på infrastruktur och hur tjänsterna ska se ut. I rapporten som gjordes från internetframsyn så kom det fram ett antal förslag. Och ett förslag var ju då för att vända sig mot forskning och innovation till Swedish ICT Research som då SIX och Acreo är en del utav då, som fick i uppdrag då att titta på ett verksamhetsråd för framtidens internet. Här skulle det bjudas in industri och operatörer, användare till att mötas med forskarvärlden. Vad är det som är viktigt att satsa på? För det är ju alltid en prioritering. Och det är ju bäst att börja där det är störst behov. Så industri och akademi måste samverka så att vi kan komma fram till de produkter och tjänster som vi vill ha här och nu. Jag ser också det här verksamhetsrådet som en mötesplats som är en annan av våra uppdrag då i den här Ambient Sweden. Att göra, vi kan faktiskt använda det här som en mötesplats för operatörer att titta på hur vi ska kunna förflytta våra tjänster mellan olika operatörer, mellan olika länder. Eller varför inte bara kunna ta sin IPTV-tjänst som du har hemma och när du åker till sommarstugan så ska du kunna plugga in ditt kort eller slå en kod och så ska du ha samma IPTV-kanaler även där. Bara mer rörligt, vi ska kunna förflytta tjänster. Sånt här finns inte idag på det öppna och rörliga sättet. Och därför så tror jag att det behövs en mötesplats för att initiera det och att vi kan komma överens. Ja, tack. Nu tror jag att jag lämnar över till dig.
Ja, tack. Ska jag vilja be Tove och Bosse komma upp och så sitter vi här uppe och tar frågor från auditoriet.
Ni står.
Ja, det tycker jag. Då är frågestunden öppen. Varsågod och ställ frågor till oss på det ni har dels sett och kanske det vi inte har kommit in på. Varsågod, frågan är öppen.
Du började andas här.
Ja, frågan var då hur realiserar vi det här och vilka resurser finns det? Då är det så att vi har 25 stycken med arrangörer eller intressenter som stödjer oss med resurser i form av timmar eller i form av pengar. Sen har vi sagt då att vissa av de här frågorna finns det en mottagare. Om vi tar till exempel det som Tove har berättat om verksamhetsrådet. Så har SIX och Acreo tagit på sig att driva detta verksamhetsråd tillsammans med två industrier, Ericsson och Telia. Så där finns resurser och där arbetar man med den här frågan så att säga i linjen. Så den frågan med rätt input och lite styrning och lite så kommer så att säga att kunna realiseras. Så att det är inte så att vi har flera hundra miljoner där den här organisationen ska lägga ut olika uppdrag överallt, utan vi vill realisera frågorna där de naturligt ligger hemma.
Man kan väl se det som att det är någon slags delvis lobbying, men också att uppmärksamma och tydliggöra de initiativ som redan finns och drivs i alla fall. Och sen har vi ju fått en hel positiv respons från politikerhåll då, just framförallt runt det här med dataslöjd som verkar ha tagit fart. Och där handlar det ju liksom om att föra den dialogen med dem och se till att de fortsätter att säga rätt saker då, som vi tycker är rätt saker.
Ni är rådgivande,
bara som förra dataslöjd,
det är ett exempel där ni har ingenting med skolpolitiken att göra.
Nej, vad vi kan göra, det är exempel. För vi har faktiskt med i arbetet en lärare på Tensta gymnasium som ligger långt framme. Hon var med under internetframsyn. Hon vill med liksom samverkan med oss då sätta upp en dataslöjd prototyp, om man säger så, i skolan. Som ett forskningsprojekt som hon tänker göra ändå. Så där blir det liksom vinna-vinna. Och då kan man kanske genom att bjuda dit media, politiker, uppmärksamma det här och se det som någon slags framgångsrik modell som sen politikerna får ta tag i och driva vidare. Men mer än så kan vi faktiskt inte göra. Då är det rätt.
Jag kan koppla an till det som Bosse sa om just dataslöjd, att det finns en politiker som driver den frågan inom utbildningsutskottet. Och det som Bosse säger också, att det här går att visa upp på de möten som kommunerna har på sommaren varje år, som de kallar för öppna forum, där man då vill visa att det här har vi åstadkommit, det här har vi åstadkommit. Och det brukar vara en konferens där man lär av varandra, så att de goda exemplen brukar vara det som vinner väg på just de här kommunsammandragningarna. Ja, mera frågor? Varsågod Kristina.
Ja, nej, men jag kan väl bara kommentera att det är klart att det är bra att det funkar där. Och vad vi tror är att det är något annat som håller på att hända också. För jag tror att de arbetsgivare som ska vara attraktiva, de måste liksom se den nätverkande medarbetaren som en lika självklar resurs som den som faktiskt sitter bakom sitt skrivbord. Mm. Och ha det förtroendet för sina anställda. De kommer kunna söka sina resurser, alltså nätverksstöd att få sitt jobb gjort, kanske inte bara är inom den egna organisationen, utan man utnyttjar sina kompisar som finns kanske över hela världen för att ta hjälp med att lösa sina uppgifter. Och det kräver ju rätt stort mod, tror jag, från arbetsgivaren, att våga lita på att inte allt för hemliga saker byter, alltså information byter organisationen.
Tidigare arbetsplats så hade vi virtuella mötesplatser som funkade väldigt bra. Så att det är roligt att du säger att ni hade så stor del på hemmaplan och att det var två dagar och att det funkade alldeles utmärkt.
Jag ser när det gäller videokonferens framförallt då att det finns många inkompatibla system, Maratech och YouTube och annat. Och här behöver man hitta då en struktur, en standard där man får en gemensam nummer eller adressplan så man kan vet vem man vill prata med, men också att bild och ljud så att säga kan då kommuniceras mellan olika system, så att det finns även en teknisk aspekt på det här. Om man kunde få videokonferenser som telefonmöten vore alla tiders bra. Mera frågor?
Thank you.
megabit, är det trovärdigt att operatörerna vill säga kränga det fast 100 megabit? Vi har operatörer som är med i arbetsgruppen, så att de får chans att säga ifrån. Jag har inte hört något än så länge. Men naturligtvis, 100 megabit, det kan också vara delad 100 megabit. För så är det ju på många, många ställen idag. Det är riktigt. Man har inte fast 100.
Ja, precis som Tove sa, så de online-tjänsterna kan då kräva, som du sa, 40 eller 30, 20 megabit om det är en HDTV-ström som man vill titta på. Den kan då vara, beroende på om den är interaktiv eller inte, så är den jitterkänslig eller delaykänslig. Så att där kan det krävas en hög kapacitet. Medan handlar det om att ladda ner bilder eller stora presentationer, så har man då tid för att buffra alla paket man vill. Så det är lite olika egenskaper som de här näten behöver ha också. Ja, Kristoffer?
Hur ser tankarna ut kring användningen av slutresultatet sen? Kommunikationsplan, hur ska det här sedan göra nytta?
Ja, det kan jag kanske svara på. Jo, vi har tänkt att bli mera aktiva när det gäller hur det här kommuniceras och hur det förs fram. Vi har planer på, jag ska säga att det är planer, vi har planer på att ha en mera utvecklad kommunikationsplan i form av pressreleaser när spåren har då levererat något resultat. Vi tänker också försöka kommunicera att midterm när halva tiden har gått en konferens, och vi försöker också komma ut i andra media som kanske film eller på TV. Så att vi har en mera utvecklad kommunikationsplan för det här projektet än vi haft tidigare. Den planen har bara tagit ett första steg, och det är inget som är konkret, men det finns en större ambition än förra gången.
Sen tror jag också vad gäller resultatet att ambitionen är ju, som Östen sa tidigare, att sjösätta frågorna i de organisationer där de hör hemma och göra dem liksom till en del av linjearbetet, så att säga. Och därmed så behöver ju inte vi förvalta resultatet själva, utan vi ska se till att det händer, slå lite på trumman och visa att det har hänt. Och,
det kan inte bli en rapport som ligger och dammar.
Nej. Utan det ska liksom ta fart någonstans. Det är det. Så vi ska elda på där det behövs.
Ja. Nej. Resultatet ska ju tala för sig själv. Det ska ju hända något ute i verkligheten, så att säga. Ja, jo, och man kan säga så här då att vi kommer att, och det här resultatet måste ju finnas i verkligheten. Vi kommer ju använda PTS årliga mätning av internetmarknaden som det är mätstock för att se om Sverige som nation har flyttat sig uppåt i rankingen eller inte. Och det ger ju genomslag först om det verkligen har hänt någonting i verkligheten. Det är ju inte så att vi kan mäta antalet papper eller så som har tillverkats, utan har det blivit fler användare, har man använt tjänsterna mer, har den här graden av täckning, så att säga, har den gått från 82-86% till exempel som resultat av det här. Och sen är det kanske svårt att spåra, är det precis just den aktiviteten vi gjorde som gjorde de där två extra eller fyra extra procenten, men det är så vi tänker mäta i alla fall.
Nej.
Det är alltså ett antal, varje sånt här spår som Bosse visade, varje spår har ungefär 3 stycken frågor, delfrågor. Så när det gäller skolan och så vidare, så kommer Bosse att sätta upp en specifikation på vad är det han vill uppnå när det gäller hela skolprogrammet. Det dataslöjd är en sak, den här prototypen, kanske att några skolor ska följa prototypen. Och det kommer vi att följa upp då och se, har Bosses spår uppnått de här sakerna vid den 31 december 2009. Och så kommer vi redovisa då att ja, vi nådde 70% eller 80% eller kanske 100% för olika spår. Men när vi sen ska gå ut och mäta, så att säga, i den sekundära målgruppen, det vill säga i användarna, då använder vi PTS mätmetod, för då ser vi att det också har blivit ett genomslag i verkligheten och inte bara i projektets målsättning.
Man ska se projektet som ett katalysatorprojekt till stor del. Att ta det här med skolan då, där vet vi ju att det på många skolor görs väldigt intressanta projekt när man har en dator till varje elev i högstadiet till exempel, och man gör experiment med alternativa pedagogikformer. Och det här uppmärksammas väl liksom lite sådär spritt, men det har inte tagit fart. Där tror vi att vi kanske kan bidra till att det sätter fart genom att uppmärksamma det här. Och med IVAs namn i ryggen förhoppningsvis så har det någon slags tyngd och ger avtryck. Att vi kan hjälpa till att få grejer att hända genom att bara berätta att det händer. Så kanske det är förmätet att tro att vi själva ska liksom förändra Sverige. Men med små knuffar här och var så kanske man kan påskynda vissa grejer som skulle hända något.
Okej, jag tänkte när jag tittar lite på klockan, den börjar närma sig klockan 18. Men en fråga till hinner vi med. Så om ni har ytterligare en fråga så tar vi den. Ja, varsågod Kristina.
Inte än, men de finns med på listan över potentiella samarbetspartners.
Ja. Okej, hörni, tack så mycket för att ni kom. Då avslutar vi den här sessionen. Tack ska ni ha.
Nu är det
middagsdags. Nu ska vi se. Nu avslutar vi det här på något bra sätt.